Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'd, det här är den fjärde lektionen. Vi går igenom boken Lataif al-Ma'arif av al-Hafid ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullahu ta'ala. Och vi talade förra lektionen om dygden av att vara generös. Vi gick igenom hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam var den generösaste av människor. Och han var som mest generös under månaden av Ramadan, då ängeln Jibril brukade komma till honom och studera Koranen tillsammans med honom. Och Jibril kom till honom varje kväll och studerade Koranen tillsammans med honom. Och då när Jibril mötte honom så var han mer generös än den bärande vinden. Och denna hadith finns i Bukhari Muslim. Så i denna hadith nämner Ibn Abbas radiyallahu anhuma att Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade studera Koranen tillsammans med Jibril varje natt under Ramadan. Och Ramadan är ju månaden av Koran, Shahrul Koran, så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, Shahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, att det var under månaden av Ramadan som vi sände ner Koran. Så den här månad ska man lägga extra mycket vikt och betona på Koranen, att läsa den, att lyssna på den, att studera den, att reflektera över den. Och det är det vi kommer inshallah att tala om i dagens stycke av den här boken. Så författaren säger att hadithen tyder på att det är rekommenderat att studera Koranen under Ramadan. Och att samlas för att studera Koranen. Och att läsa Koranen för någon som kan den bättre än dig. Och hadithen bevisar också att det är rekommenderat att recitera extra mycket Koran under Ramadan. Okej? Så vad är det författaren här nämner? Han nämner flera punkter. Hadithen bevisar att det är rekommenderat att samlas för att studera Koran. Och att man också läser den för någon som kan den bättre än dig. Yani, Jibril kan ju Koranen bättre. Så att man går igenom sin hifd, det man kan, läser det för en lärare för att han ska kontrollera och rätta dig om du läser fel. Så att man, och det är så man också lär ut Koranen idag, att du läser Koranen för en muallim och han rättar dig. Ja. Och att det också är extra rekommenderat att läsa Koranen under månaden av Ramadan. Och han nämner också hadith Fatima radiyallahu anha, där hon säger att, eller berättar från hennes far alihi salatu wassalam, att han berättade för henne att Jibril alayhi salam brukade komma och läsa Koranen varje år för Muhammad alayhi salatu wassalam en gång. Men det året då profeten dog alayhi salatu wassalam, så kom han och läste Koranen två gånger. Och det berättas också här från Ibn Abbas radiyallahu anhuma att dessa studier mellan Jibril och Muhammad alayhi salam var på natten. De var på natten och inte på dagen. Och sen nämner han en nytta. Varför var de på natten och inte på dagen? Så han ser här, vilket bevisar att det är rekommenderat att läsa mycket Koran under Ramadans nätter. För på natten så är man oftast befriad från sysslor, att vara upptagen. Och på natten har man också en starkare himma, en starkare motivation. Och hjärtat är också mer avslappnat och närvarande. Och samma sak, är det lättare då att reflektera över Koranen på natten. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, inna nashi'at al-layl hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Att säkerligen så är vaknandet, att vara vaken på natten för att be mycket, någonting svårt. Men mest lämpligt för att förstå genom orden från Koranen. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att be på natten kräver uppoffringar. Att man går upp, man lämnar sängen, man vill ligga i sängen, den är varm, den är skön. Men du går upp och ber din tahajjud, din qiyam al-layl, din witr till Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqwa ma qila. Och då säger ulema här, yani, att det är den bästa tiden för att förstå Koranen. Att reflektera över Koranen är bäst på natten. Och så säger författaren att Ramadan var den månaden, eller den månaden som är unik, då Allah subhanahu wa ta'ala sände ner Koranen under denna månad. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Det var under månaden av Ramadan som vi sände ner Koranen. Så Allah subhanahu wa ta'ala sände ner Koranen under månaden av Ramadan. Och han nämner här från Ibn Abbas radiyallahu anhuma att Koranen sändes ner på en gång från Lawh al-Mahfuz till Bayt al-Izza under Laylatul Qadr. Vad är det som sägs här? Allah subhanahu wa ta'ala säger att vi sände ner Koranen under Ramadan. Yani Koranen började uppenbaras under Ramadan. Men Ibn Abbas säger att inte bara den började uppenbaras, utan hela Koranen från början till slut uppenbarades på en gång och togs från Lawh al-Mahfuz, den bevarade tavlan som finns hos Allah, där allting står skrivet. Den togs därifrån och uppenbarades till Bayt al-Izza. Det är ett heligt hus som finns i den lägsta himlen. Och sedan från Bayt al-Izza uppenbarades Koranen stegvis ner till Muhammad alayhi salatu wassalam under 23 år. Baserat på händelser som skedde under de här 23 åren. Någonting hände, en vers kom ner. Så att Koranen uppenbarades på en gång och sen uppenbarades den under 23 år stegvis. Och han säger att vad som vittnar för detta är också Allah subhanahu wa ta'alas uttalande, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Och Allahs uttalande, inna anzalnahu fi laylatil mubarak. Att vi sänder ner Koranen under den mäktiga natten, Laylatul Qadr, och vi sänder ner Koranen under en välsignad natt. Det är samma natt. Så att dessa verser tyder på att Koranen sändes ner på en gång. Han nämner också en hadith som också vittnar om detta, som finns i al-Musnad, som berättas från Wathila ibn al-Ashqa radiyallahu anhu, att profeten alayhi salatu wassalam sa att Suhuf Ibrahim, Ibrahims texter, uppenbarelse, sändes ner den första Ramadan. Sändes ner den första Ramadan, natten till den första Ramadan. Och Taurat sändes ner den sjätte Ramadan. Och Injil den trettonde Ramadan. Och Koranen sändes ner den 24 Ramadan. Och vissa riwaya lägger till. Och Zabur sändes ner den 12 Ramadan. Så här finner vi att alla de tidigare skrifter som vi känner till, som alla nämner i Koranen, också uppenbarades under Ramadan. Som man kallar, det är en månad av wahi. En månad av uppenbarelse. Sen nämner också författaren att profeten alayhi salatu wassalam brukade läsa extra långt i sin bön, nattbön under Ramadan. Och han nämner hadith Hudayfa radiyallahu anhu, där han säger att han då, de bad tillsammans med profeten alayhi salatu wassalam, och i två raka så läste han surat al-Baqara, surat al-Nisa och Ala Imran. Och han stannade upp vid alla verser av rahma och bad om Allahs rahma. Och verserna om straff och sökte skydd från Allahs straff. Och vi vet också att profeten alayhi salam inte läste snabbt. Han stressade inte när han läste. Så hur lång tid tror ni detta skulle ta? Surat al-Baqara, surat al-Nisa och surat Ala Imran. I två raka. Allahu Akbar. Han nämner också att Umar radiyallahu anhu brukade beordra Ubay ibn Ka'b och Tamim ibn Dari att leda folket i bönen under Ramadan. Så han säger att en av dem brukade läsa 200 verser i en ayah. 200 verser. Yani det är typ mer än surat Ala Imran. Taib. I en raka. Och de stod och bad så länge att de till slut brukade luta sig på käppar eller stavar i bönen. Och vissa av dem brukade be, alltså sahaba bad, då taraweh i jama'a. Ibland så länge att de inte gick därifrån till salat al-fajr. Yani från strax efter Isha till fajr stod de med bönen. Och i vissa riwaya att de yani hängde upp i rep som de stöttade sig på eller hängde sig i, yani greppade tag i, när de blev trötta av att stå så länge. Ja. Sen så säger Ibn Rajab, och efter, på tabi'ins tid, så brukade de läsa surat al-Baqara i 8 stycken raka. På tabi'ins tid blev det lite mindre. Då läste man ut surat al-Baqara i 8 raka. Och ni vet idag, är det någon som vet hur många juz surat al-Baqara är? 2,5. Och hur många läser man idag? I bönen egentligen, nu på sommaren vi läser kort, men egentligen så läser man en juz, eller hur? Så att det betyder att när vi gör taraweh, då läser vi surat al-Baqara på 2,5 dag typ. Okej, 2,5 kväll i Ramadan. Här tabi'in läste den på en kväll under Ramadan. Han nämner också att man från Ibn Mansur, att man frågade Ishaq ibn Rahoya, som var en av de stora imamerna som levde tillsammans med Imam Ahmed. Hur mycket ska man läsa i bönen under Ramadan? Så Ishaq ibn Rahoya tillät inte att man läser mindre än 10 ayah, yani i varje raka. Eller mindre än 10 ayah, det är ingenting. Det är inte nattbön. No. Och samma sak, Imam Malik ogillade också att man läser mindre än 10 ayah i varje raka. Och så han nämner han också här att man frågade Imam Malik, eller Imam Ahmed, om vad som har nämnts då från sahaba beträffande detta. Så slutsatsen är att Imam Malik eller Imam Ahmed då säger att innama al-amru ala ma yahtamiluhu an-nas. Man ska göra vad folk klarar av. Och det är egentligen en väldigt fin sak i islam. Att man ska inte överbelasta folk. Man ska inte göra saker som är svårt för folk. Man ska inte få folk att ogilla det de gör. Folks iman idag är inte som på sahabas tid. Om nu till exempel Ramadan är på hösten eller våren, natten är 10 timmar, och imamen säger vi ska be taraweh från Isha till Fajr. Ska be taraweh 8 timmar. Vad kommer folks reaktion vara i moskén? Hur många kommer att stå med imamen? Han kommer att stå själv till slut, eller? Och nästa dag moskén är tom. Så att det är inte så man ska göra, utan man får försöka liksom se till folks behov och folk orkar. Och handla en juz i mashallah bra. Och sen som vissa moskéer gör de 10 sista nätterna, man kanske ber två juz på tahajjud lite senare på natten för de som orkar. Ja. Och då säger Ibn Rajab att Imam Ahmeds uttalande tyder på att man ska ha yani, i åtanke folks tillstånd när man läser hur mycket Koran man ska då läsa. Och man ska inte göra det svårt för folk. Man ska inte belasta folk. Man ska inte göra saker som är svårt för människorna. Och han nämner också att det här nämns från andra fuqaha, yani lärda inom fiqh, och bland annat Abu Hanifas, yani de som är lärda inom hans lagskola och andra. Och det här är det som då överensstämmer med islams regler, kan man säga. Islams grunder. Att man gör inte saker och ting svårt för folk. Han nämner också här från Abi Dharr radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam bad tillsammans med sahaba den 23 ramadan, och han bad med dem tills den tredjedelen av natten. Hur länge bad de? Till den första tredjedelen av natten. Och den 25 ramadan bad de till hälften av natten. Till halva natten. Och då så säger sahaba, ya Rasulullah, varför kan du inte fortsätta be till slutet av natten? Subhanallah, kolla vilken, mashallah, vilka män och vilken ragba de hade. Och då säger Rasulullah alaihissalam att om en man står och ber med imamen tills imamen är färdig, så kommer han att få belöningen som att han har bett hela natten. Och den här hadithen finns berättad av Abi Dawud, och Sheikh Al-Bani nämner att den är sahih. Så alhamdulillah, du ber halva natten, du ber en tredjedel av natten, eller som vi miskin, en liten del. Och inshallah så får du belöningen som att du har bett hela natten. Och det här bevisar en viktig sak. Att det som är sunna är att man ber tillsammans med imamen. Inte som vissa, de kommer och ber i moskén. Och sen när imamen ska be witter, då går de hem. Han säger, ska be witter hemma. Lä. Här, be witter med imamen och sen går du hem. Och om du vill be extra hemma, du kan be. Men be inte en witter till, utan be två raka. Och sen kanske två raka och så vidare. Men din witter har du redan bett. Så det här att man går ifrån imamen, det är inte enligt sunna. Naam. Så säger då Ibn Rajab att den här hadithen bevisar att en person som ber en tredjedel av natten eller hälften av natten tillsammans med imamen får belöningen som att han har bett hela natten. Och därför imam Ahmed brukade då agera på denna hadith, och han brukade be med imamen tills imamen var färdig. Och han gick inte ifrån tills imamen var färdig. Och så säger han att vissa av salaf sa att den som står halva natten, han har stått hela natten. Han nämner också sen från Sunan Abi Dawud från Abdullah bin Umar att profeten alayhi salatu wassalam sa att den som står i bönen och ber med 10 ayah, lam yuktab min al-ghafilin, kommer det att skrivas av Allah som de som negligerar, de som glömmer bort, utan han är en person som är däker. Och den som står i bönen med 100 verser, kutiba min al-qanitin, kommer att skrivas hos Allah bland de som ber ihärdigt i dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och den som står och ber med 1000 ayah kommer att skrivas bland al-muqantarin, yani de som får en qintar, en otroligt stor belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. Och även denna hadith finns i Abi Dawud, och den är också autentisk enligt Sheikh Al-Bani. Och han nämner också från Ibn Mas'ud att han sa, den som läser 50 ayah på natten kommer inte skrivas bland al-ghafilin, och den som läser 100 ayah kommer att skrivas bland al-qanitin, och den som läser 300 ayah kommer att skrivas bland de som får en qintar. Liknande. Så här tyder det också på att ju mer man läser i bönen, ju mer belöning får man. Mashallah. Så åtminstone det här, 10 ayah. Är det svårt att gå upp på natten och be och läsa 10 ayah? Det är enkelt. Egentligen om du ber witter och läser Subbih ismi rabbika al-a'la, qul ya'il kafirun, qul huwa al-ahad, alltså, då har du bett. Läs 10 ayah. Är det inte så? Och även någon kanske tänker 100 ayah. Det är inte heller så mycket egentligen. Många av de här korta surorna, 2-3 sura, en 4 sura blir nästan 100 ayah. Nej. Nej. Så säger Ibn Rajab att den som vill läsa mer i sin qira'a, när han ber, då han ber själv. För när man ber själv kan man då be hur mycket man vill. så som profeten Muhammed alaihissalam brukade göra. Och så som han sa. Yani, han indikerar här på hadithen att om ni ber med folk, underlätta. Men om du ber själv, kan du be hur länge du vill. Och han nämner också att man kan be längre om man ber med en jamaa som tycker att det är okej. Det är också en viktig sak. Att det kanske inte alltid man underlättar och underlättar. Om du ber tillsammans med bröder som är starka, unga, och de vill att du ska be länge, alltså, då kan du be länge. Men du ber här i moskén och det finns folk som är sjuka, folk som är gamla, folk som behöver gå hem, de har jobb, natten är kort. Då får man ha det i åtanke. Men ber man till exempel under längre nätter tillsammans med starka bröder och de vill att du ber länge, så är det helt okej att du ber länge. Sen säger Ibn Rajab här ett exempel på hur mycket Koran, Sahaba och Salaf brukade läsa under Ramadan. Han säger att vissa brukade läsa ut Koranen 3 gånger under Ramadan. Afwan, brukade läsa ut Koranen fi kulli thalath layali. De brukade läsa ut Koranen var tredje natt. Yani i bönen. Det betyder att de läste ut Koranen hur många gånger? 10 gånger i Ramadan. 30 dagar. Yani var tredje natt. Det blir 10 gånger under Ramadan. Och det betyder vad också att de i bönen läser 10 juz. 10 stycken juz i bönen. Varje kväll. Så 10, 10, 10, mashallah. Vissa läste ut Koranen var 7:e dag. Vissa läste ut Koranen var 7:e dag i bön. Yani varje vecka. Då blir det att de läser ut Koranen 4 gånger i Ramadan. Och från dessa var Qatada. Och vissa läste ut Koranen var 10:e dag. Yani det blir att man läser ut Koranen 3 gånger under Ramadan. Och så säger han att Salaf brukade läsa Koranen i Ramadan, i bönen och utanför bönen under Ramadan. Och han säger att Al-Aswad brukade läsa ut Koranen varannan natt i Ramadan. Fi kulli laylatayn. Yani läser ut Koranen 15 gånger i Ramadan. Och An-Nakhai brukade läsa ut Koranen också varannan natt de 10 sista nätterna under Ramadan. Och i resten av Ramadan så läste han ut Koranen var 3:e natt. Och Qatada brukade läsa ut Koranen var 7:e dag daimen. Yani hela året. Han läste ut Koranen varenda vecka. En gång i veckan läste han ut Koranen. Men i Ramadan läste han ut den var 3:e natt. Och i de 10 sista nätterna läste han ut Koranen varenda natt. Yani en gång om dagen gjorde han en khatma. Och så nämner han här att Imam Shafi'i brukade, yani kana lahu 60 khatma. Han brukade läsa ut Koranen 60 gånger i Ramadan utanför bönen. Det vill säga 2 gånger om dagen. Men yani ifrågasätter att det här är sahih. Yani du ska läsa ut Koranen 2 gånger om dagen. Det tar väldigt lång tid. Det är möjligt, men Allah alam. Och han nämner också att samma berättas från Abu Hanifa, rahimahumullah. Och så säger han att Qatada brukade också lära ut Koranen under Ramadan. Och Zuhri brukade säga när Ramadan kommer in, innama huwa tilawat al-Quran wa it'am al-ta'am. Att Ramadan är inget annat än att läsa Koranen och att mata folk. Så han nämner Ibn Rajab hur Salaf då vände sig till Koranen i Ramadan. Och läste extra mycket Koran under den här månaden. För månaden av Ramadan är inte som andra månader. I denna månad så ska man läsa mera Koran. Och han nämner också här att Imam Malik, rahimahullah, när Ramadan började så brukade han lägga hadithböckerna åt sidan. Och sluta undervisa sina hadithcirklar. Och istället vända sig till att läsa Koranen. Och samma sak nämns också från Sufyan al-Thawri. Att då Ramadan gick in, så lämnade han all ibada och vände sig till att läsa Koranen. Yani all frivillig ibada. Och la extra vikt på att läsa Koranen. Så här också en tankeställare. Profeten al-Islam brukade läsa ut hela Koranen tillsammans med Jibril. Baserat på detta så säger ulema att det är rekommenderat att läsa ut Koranen i Ramadan. Åtminstone en gång. Åtminstone en gång. Då profeten al-Islam läste ut Koranen i Ramadan. Åtminstone en gång. Men har man mashallah himma, man har den här motivationen och ork, så varsågod och läs mera. Läs ut Koranen 3 gånger i Ramadan, var tionde dag. Eller 4 gånger i Ramadan, en gång i veckan. Eller mashallah, var tredje dag. Eller som vissa av sahaba eller vissa av salaf här läste ut den igen på ännu kortare tid. Men då säger de att det här är under de 10 sista dagarna av Ramadan. Och han nämner det här Ibn Rajab. Att hadithen, att den som läser Koranen på mindre än 3 dagar kommer inte att förstå den, handlar om utanför Ramadan. Men just i de 10 sista dagarna så kan man gärna läsa extra mycket. Wallahu a'lam. Så att det är bra att man försöker att läsa ut Koranen under Ramadan. Åtminstone en gång. Och kan man inte, åtminstone försöker man lyssna på Koranen en gång i Ramadan. Från surat al-Fatiha till surat al-Nas. Och det är också därför våra ulema säger att det är rekommenderat för imamen att läsa. Från Fatiha till surat al-Nas. Egentligen sahaba, de läste blandat olika surah. Men de läste så mycket som ni hörde. Så att de har i slutändan hört hela Koranen flera gånger i Ramadan. Men många av oss, vi hör inte Koranen. Så att kom till moskén, imamen läser från surat al-Fatiha till surat al-Nas. Och det här är då självklart på de efter sommaren, för nu är det korta nätter. Och imamen läser kanske kortare. Kanske läser en halv juz eller fjärdedel och så vidare. Men i vanliga fall så brukar imamen läsa en juz. Så kommer du på hela taraweeh, mashallah, har du hört hela Koranen. Och som vi sa, försök också läs utanför bönen. Läs hemma. Läs lite på morgonen, lite på middagen, eftermiddagen, innan iftar, lite på natten. Försök läsa Koranen. Är det inte skamligt att det går ett helt år utan att vi har läst Koranen? Vissa av oss, mashallah, vi är muslimer. Hur många gånger har vi läst Koranen? Jag tror många av oss skäms över att svara på den frågan. Hur många gånger har vi läst ut Koranen på arabiska från början till slut? Jag tror vi skäms om vi jämför med hur salaf brukade läsa Koranen. Är det inte så? Subhanallah. Och tyvärr för många av oss är Koranen en dammig bok på bokhyllan. Eller den är prydnad på bokhyllan. Den är fina verser på en tavla på väggen. Men det var inte därför alla uppenbarade Koranen. Alla uppenbarade Koranen för att den ska läsas. Dag och natt. Och vi ska agera på den. Vi ska memorera den. Vi ska ta åt oss det här budskapet som Allah Azza wa Jalla ger oss i Koranen. Men tyvärr, Allah Mustan. Många idag, det är mycket. TV, data, mobil. Allah Mustan. Och sen Koranen. Lite. Kanske 5 minuter om dagen. Varför? Det ska vara så här. Ni är 5-6 timmar egentligen åt Koranen. Allah Mustan. Må Allah vägleda oss. Och så säger han det här då som jag nämnde att förbudet att läsa Koranen på mindre än 3 dagar är alal mudawama. Att man ständigt gör det. För då kommer man inte att förstå dess innebörd. Men vad gäller al-awqat al-mufaddala, de här välsignade tiderna som månaden av Ramadan och speciellt de nätterna som kan vara Laylat al-Qadr, så är det då bättre. Och samma sak om det är på välsignade platser som Mekka, att man läser så mycket Koran som möjligt. Så att man tar vara på den här tiden och den här platsen. Och det här är åsikten av Ahmed och Ishaq och andra av våra imamer. Eller man nämner att läsa mycket Koran på grund av belöningen som finns i att läsa Koran. Att läsa ut Koran. Det nämner också många ulema. Vad är bäst, att göra hift eller att läsa under Ramadan? Och då säger ulema att det är bättre att läsa. För när du gör hift, yani du stannar upp. Men när du läser mera och du får mera hasanat. Och ni vet ju att varje bokstav ger dig 10 stycken hasanat. Så därför försök att läsa så mycket som möjligt av Koranen under Ramadan. Och sen säger Ibn Rajab, och vet att al-mu'min under Ramadan enar mellan 2 stycken jihad. 2 stycken jihad li nafsihi. Jihad för sig själv. Jihadun bin nahar ala siyam. Han kämpar på dagen med att fasta. وَجِهَادٌ بِاللَّيْلِ عَلَى الْقِيَامِ. Och han kämpar och strävar på natten med att be qiyam. Så den som samlar dessa två jihad och enar mellan dem, han har yani gett Ramadan dess rätt. Och han har varit tålmodig. Och han kommer att få sin belöning utan gräns. Och han nämner från Ka'b radiyallahu anhu att det kommer att ropas ut på domedagen. Inna kulla harithin yu'ata biharfihi. Att varje person som har sått, planterat i detta liv, kommer idag att få vad han har sått. Och yuzadu ghayra ahlul Qur'an wa siyam. Och folket av Qur'an och siyam kommer att få ännu mer. Yu'tuna ajrahum bighayri hisab. Yani på domedagen kommer det sägas att idag kommer ni människor att få det ni har sått. Men folket av Koranen och fastan kommer att få sin belöning gränslöst. De kommer att få mer än vad ni har fått. Ni som har gjort andra bra gärningar. Vilket tyder på dygden av att läsa Koran och att fasta i Ramadan och utanför Ramadan. Han nämner också en annan belöning med att läsa Koranen. Och det är att Koranen kommer att medla för dess folk. Kommer att göra shafa för dess folk på domedagen. Och han nämner hadithen från Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Att profeten alayhi salatu wassalam säger att as-siyam wal-Quran yashfa'ani lil-abdi yawm al-qiyama. Koranen och fastan kommer att medla för en tjänare på domedagen. Fastan kommer att säga: O min herre, jag hindrade honom från mat och lustar under dagen. Och Koranen kommer att säga: jag hindrade honom från att sova på natten. Så yani, فَشَفِعْنِي فِي. Så låt mig gå i godo och medla för honom. فَيُشْفَعَان. Och Allah kommer att låta dem medla. Och denna hadith finns berättad av Ahmed och Hakim. Och den är sahih. Så kolla här. Koranen kommer att medla för folket av Koranen på domedagen. Och fastan kommer att medla också på domedagen. Och vi vet ju att på domedagen är vi i behov av den här medlingen. Då situationen är svår och den är jobbig. Så har man läst mycket Koran och har man fastat mycket, så inshallah kanske man är från dessa människor som får denna shafa. Och han säger här också att fastan kommer då att medla för den som hindrades från mat och lust och allt haram. Och inte bara de saker som är haram på grund av fastan, som att äta och dricka och att ha umgänge. Utan han säger också den som fastat från andra saker som är haram, yani fudul al-kalam, att tala förbjudet, att kolla på saker som är haram, att lyssna på saker som är haram, att tjäna haram pengar. Så om fastar, fastan hindrar honom från dessa haram saker, så kommer fastan att medla för honom inför Allah på domedagen. Och fastan kommer att säga: min herre, jag hindrade honom från hans lustar, så acceptera min medling. Så att, det här vill vi tala om innan, fastan är inte bara att inte äta och dricka. Fastan är mycket mer än så. Fastan är också att hålla sig borta från vad som är haram. Och så säger han: فَأَمَّا مَنْ ضَيَّعَ سِيَامَهُ وَلَمْ يَمْنَعَهُ مِمَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ جَدِيرٌ أَنْ يُضْرَ بِهِ وَجْهَهُ. Yani, om en person inte är mån om sin fasta, inte slår vakt och inte är försiktig med fastan, inte håller sig borta från dessa haram saker, så är han yani, stor chans att fastan kommer att kastas i hans ansikte. Yani, han kommer inte att belönas för den på domedagen. Och det kommer att sägas till honom: ضَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي. Yani, må Allah försumma dig så som du försummade mig. Yani, fastan istället för att medla för dig kommer att medla mot dig. Yani, personen som tyvärr vissa, de säger fasta, ber inte, gör haram, kolla på haram, ta folks pengar haram. Vad är det för fasta? Yani, ضَيَّعْتَ سِيَامَ. Du har försummat fasta. Så att den kastas tillbaka på personen. Det accepteras inte av personen. Må Allah skydda oss. Och han nämner också att vissa av Salaf sa att när den troende ska dö. Så kommer yuqalu lil malik, det kommer att sägas till dödsängeln. Shum ra'sa, lukta på hans huvud. Och då så luktar ängeln på hans huvud och han säger, jag känner doften av Koranen. Och då så säger man, lukta på hans hjärta. Och då säger ängeln, jag känner doften av fasta. Och då säger man, lukta på hans fötter. Och då så säger ängeln, jag känner doften av att han har stått och bett på natten. Och då så säger man, hafidha nafsahu, hafidhahu Allah azza wa jall. Att han bevarade sig själv, må Allah azza wa jall bevara honom. Subhanallah. Yani de här sakerna kommer att skydda människan i nästa liv. Han säger också att Koranen kommer att medla för den som var vaken på natten på grund av Koranen. Yani den personen som står upp och ber med Koranen på natten. Ja. Och det här som hadithen där vi nämnde, att Koranen kommer att medla för dess folk på domedagen. Han nämner sen också från Ibn Mas'ud ett väldigt fint uttalande om personen som kan Koranen. Yanbaghi lil qari al Quran an yu'rafa bi laylihi idha an nasu yanamun. Han säger att den personen som kan Koranen ska kännas igen bland folk med att han står och ber på natten när folket sover. Och bi naharihi idha an nasu yuftirun. Och han ska kännas igen på dagen då folket inte fastar, yani med att han fastar. Och bi bukaihi idha an nasu yadhakun. Och han ska kännas igen med hans gråt medan folket skrattar. Och han ska kännas igen med hans vara, med hans försiktighet i saker och ting, medans folket yakhlutun, yani de bryr sig inte, blandar halal och haram hur som helst. Och han ska kännas igen med hans tystnad när folket pratar förbjudet. Och han ska kännas igen med hans khushu', medans folket är negligenta. Och han ska kännas igen med hans sorg då folket är i glädje. Yani den som kan Koranen utan till, det är inte bara som idag man säger hafid Koran och sen han kan ingenting av vad Koranen betyder. Han praktiserar inte Koranens budskap. Det är inte så. Koranen är inte bara för att läsa på en Korantävling eller du ska ha en fin YouTube-video. Utan du kan Koranen, en sahib Koran, det är någonting mas'uliyya. Att du är min ahlil Koran, från folket av Koranen. Det kräver att du har vissa egenskaper, att du lever efter Koranen. Du särskiljer dig från resten av människor. Bete dig inte dåraktigt, sysslar inte med haram. Det är en person som särskiljer sig från andra människor. Inte skoja för mycket och så vidare. Han har rädsla inför Allah Azza wa Jal. Det här är en sahib al-Koran som Ibn Mas'ud här nämner. Och så säger han motsatsen. Om en person har Koran, han kan Koran, men han sover på natten. Yani han ber inte på natten. وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ بِالنَّهَارِ. Och han agerar inte heller på Koranen under dagen. Då kommer Koranen att vara hans khasm. Yani hans, vad säger man, opponent på domedagen. Den kommer inte medla för honom. Den kommer att argumentera mot honom på domedagen. Så som profeten sa alaihissalam, وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. Att Koranen kommer vara ett bevis för dig eller mot dig. Så här, den som inte praktiserar Koranen, han sover när det är salat. Han praktiserar inte Koranen på dagen. Då kommer Koranen att vara ett argument mot honom på domedagen. Och så säger han att Koranen kommer att fråga honom om de huquq, de rättigheter som han har försummat. Och han nämner hadith som finns i Musnad med Ahmed, hadith Samura radiyallahu anhu, där profeten alayhi salatu wassalam såg en man i drömmen. Och den här hadithen är sahih, den är känd. En lång hadith där Rasulullah alayhi salatu wassalam berättar om vad han såg i al-Barzakh, de människor som väntar på domedagen. Och han säger här att han såg en man ligga på ryggen
Mustalqiyan ala qafa. En man som ligger på ryggen. Och en annan person står över honom med ett stort stenklot. Som han släpper ner och personens huvud krossas. Och sen rullar stenklotet iväg. Och den här mannen går till efter stenklotet för att hämta tillbaka. Och när han tar stenklotet och kommer tillbaka så har Allah återställt mannens huvud. Och då återupprepar han processen och släpper stenen igen. Och krossar mannens skalle och stenen rullar iväg. Och så pågår det oavbrutet. Och då så frågar profeten alaihi salatu wassalam, vad är det här för person? Vad har han gjort för någonting? Och då så säger ängeln, hada rajulun ataahu Allahu al-Qur'an fanama anhu bil-layl wa lam ya'mal bihi bin-nahar. Det här är en person som Allah givit Koranen. Han kan Koranen, men han sover för på natten, innan han ber inte sina böner och han agerar inte på den på dagen. Fa huwa yaf'alu bihi dhalika ila yawm al-qiyamah. Och man kommer att göra så här mot den här mannen fram till domedagen. Subhanallah. Och det här är al-Barzakh. Mycket allvarligt, eller hur? Så subhanallah, väldigt viktigt att man lär sig Koranen och agerar på Koranen. Det är det som är viktigt. Att man praktiserar Koranen. Sen så avslutar Ibn Rajab och han säger, ya man dayya umrahu fi ghayri ta'a. Och ni som försummar era liv i annat än lydnad till Allah. Ja man farrata fi shahrihi, och ni som faller kort i den här månaden. Bel fi dahrihi wa dha'ahu, och inte bara denna månad utan hela hans liv försummar han. Ja man bidha'atuhu at-taswif wa at-tafrit wa bi'sa al-bidha'a. Och ni vars bidha'a, yani ägodelar, inte är annat än at-taswif wa at-tafrit. Taswif yani att man säger sawfa, att man skjuter upp saker och ting. Och det är många av oss är så. Yani, jag ska börja sen inshallah. Jag ska fasta sen inshallah. Jag ska be sen inshallah. Jag ska sluta med haram sen. Hada ism taswif. Att man säger sawfa. Jag ska göra saker senare. Jag tror det var Ibn al-Jawzi som sa att taswif min junud al-iblis. Min junud iblis. Det är från satans soldater. Då shaitan kommer till dig, sen, lev livet, du är ung, du har tid. Gå till moskén när du blir gammal och så vidare. Nu har flickvän, gift dig när du blir äldre och så vidare. Allah alam, om sen kommer och du kanske dör i ett dåligt tillstånd. Så vad han säger här, att den som inte har annat än ett taswit och tafrit. Att skjuta upp saker och ting och att falla kort. Yani det är dags att vakna upp. Vilket, vad är det för onda saker som du har? Ja man ja'ala khasmahu al-Qur'an wa shahr Ramadan. Kayfa tarju mimman ja'altahu khasmaka ash-shafa'a? Och du som har gjort den som kan medla för dig på domedagen till den som kommer att medla mot dig. Yani istället för att Koranen och fastan medla för dig, kommer de att medla mot dig på domedagen. Allah musta'an. Vilken förlorare. Och så säger han, rubba sa'im hadduhu min siyamihi al-ju' wal-atsh. Det må hända att den som fastar inte får ut någonting annat av sin fasta än hunger och törst. Wa qa'imun hadduhu min qiyamihi as-sahr. Och den som står och ber på natten inte har någonting annat än att han blir trött. Innan han ber inte korrekt, han ber inte med ikhlas och så vidare. Han är bara trött i fötterna av att stå och be på natten och missar sin belöning. Och så säger han att varje qiyam, kullu qiyamin la yanha anil fahsha'i wal munkar la yazidu sahibahu illa bu'dan. Att all bön, qiyam, som inte tar människan längre bort från el fahsha, skamlösa gärningar och synder, tar bara människan längre bort från Allah. Och egentligen ska vara tvärtom, att as-salah, som Allah subhanahu wa ta'ala säger, inna as-salah tanha anil fahsha'i wal munkar. Bönen ska hindra dig från dessa skamlösa gärningar och synder. Men om en person ber och bara fortsätter att synda, vad är det då för bön som han ber? Och det här nämner också Ibn Taymi, att vissa människor, de syndar Jättemycket. Och sen så ber de och de fortsätter att synda. Då säger Sheikh Ibn Uthaymin, det är inte fel på versen. Det Allah säger är sant. Att bönen hindrar från synder. Men det är fel på din bön. Inte fel på versen, det är fel på din bön. Du ber inte korrekt. Om du ber med khushu, khawf, mahabba, raja, alla dessa saker, komponenter, hopp, kärlek, fruktan, fokuserad med khushu, kan du sen direkt efter bönen, efter taslim, gå till din flickvän? Gå och röka på? Gå och dricka? Nej, det kan du inte. För att du kommer att ha fått iman. Du kommer skämmas för dessa saker. Men den som bara ber gymnastik, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, hans hjärna är någon annanstans, halas. Hada salat, la yanha anshay. Den här bönen hjälper ingenting. Så att den riktiga bönen, det är den som hjälper människan att komma nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger han, wa kullu siyamin la yusanu an qawli az-zur wal 'amal bihi la yurithu sahibahu illa maqtan wa raddan. Och varje fasta som inte hindrar människan från att göra dåliga saker och säga dåliga saker, yani får bara människan närmare till Allahs vrede. Och så säger han, ya qawm ayna atharu as-siyam ayna anwaru al-qiyam. Folk, vad är spåret av fastan? Vad är ljuset av bönen? Jenny, låt spåret av fastan och ljuset av bönen synas på oss. Inte bara att Ramadan kommer, Ramadan slutar och vi är samma människor. Nej, det ska synas på subhanallah. Den här mannen han ber, den här mannen fastar. Han har ändrats, han har blivit bättre. Det är det. Annars så säger vi som Ibn Rajab, vart är spåret av våran fasta? Vad är frukten av våran dyrkan? Och så säger han, hada ibadallah, månaden då Allah subhanahu wa ta'ala sänder ner Koranen. Den boken som vi ska lyssna på i denna månad och resten av året. Och det här är Allah subhanahu wa ta'alas bok, yutla fihi. Naam, den boken som läses bland oss. Vi hör den, vi lyssnar på den och den är Al-Quran. Den boken som Allah subhanahu wa ta'ala unzila ala jabalin. Om Allah skulle uppenbara denna bok för ett berg, så skulle berget ha blivit i stoft. Subhanallah. Wa ma hadha fala qalbun yakhsha. Och trots detta så finner vi att få av människornas hjärtan känner rädsla. Wa la aynun tadma'. Och få i de ögon som gråter. Wa la siyamun yusan 'anil haram fayanfa. Och få, eller udda i den fastan som skyddar från haram och gynnar. ولا قيام استقام فيرجى في صاحبه ان يشفع. Och få i de som ber på natten och vars bön kommer att medla för personen. قلوب خلت من التقوى فهي خراب. Och vi finner att folks hjärtan nästan har befriats från taqwa och är ruinerade. وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. Utan deras hjärtan har förmörkats av synder på så sätt att de inte längre kan se eller höra. Han säger, hur många, wa kam tutla alayna ayatul quran wa qulubuna kal hijara aw ashad qaswa. Hur ofta hör vi inte Koranen reciteras för oss, men våra hjärtan är hårda som sten eller hårdare. Allah musta'an. Och han säger, hur många gånger har inte Ramadan kommit och gått och våra tillstånd är som hal ahli shaqwa, yani som folket som är fördömda. Hur många ungdomar, yani fortsatt vara dåliga och inte rättat sig under Ramadan. Och hur många äldre har inte missat att tillrättavisats under Ramadan från dåliga och negativa saker. Allah musta'an. Aina nahnu min qawmin idha sami'u da'i Allah ajabu ad-da'wa. Vart är vi jämfört med dem som hör Allahs kall och accepterar Allahs kall? Då hans verser läses upp för dem. Jallat qulubuhum jalwa. Yani deras hjärtan renas och lyses upp. Wa idha samu samat minhum al-sinatu wal-asma' wal-absar. Och då de fastar deras ögon, deras hörsel och deras tunga. Afama lana fihim uswa. Har vi inte en god förebild i dem? Kan beinana wa beina hal ahli safa. Hur långt är inte avståndet mellan oss och folket av renlighet? Abad ma beinana wa beina safa wal marwa. Yani avståndet mellan oss och dem är som avståndet mellan Safwa och Marwa. Kullama hasunat minna al-aqwal sa'at al-a'mal. Yani vi talar fint men våra gärningar är inte fina. Fala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim wa hasbunallah wa ni'mal wakeel. Allah musta'an. Det här är inte för att sänka våra motivation, men yani tyvärr tillståndet av många muslimer, är det inte så? Att de fastar, men fastan märks inte. De hör Koranen, men de agerar inte. Är det inte så? Wallahi, som han säger här, författaren. Allah säger att om Koranen skulle uppenbaras för ett berg, vad skulle hända med berget? Det skulle bli till pulver. Subhanallah. Yani khashya. Vad är våran khashya för Koranen? Yani hur ofta gråter vi när vi hör Koranen? Hur rädda blir vi när vi hör Allah prata om helvetet? Hur mycket längtar vi när vi hör Allah prata om paradiset? Allah al-musta'an. Utan man lyssnar utan att ta åt sig vad som hörs. Vad man hör för någonting. Och det är fel. Så att en tankeställare att vi nu i Ramadan ska vända oss till Koranen. Vända oss tillbaka till Koranen. Och göra den till en del av våran vardag. Att vi ständigt läser Koranen. En timme om dagen, en halvtimme om dagen. Vi slänger all musik. Vi lyssnar på Koran i bilen. Vi lyssnar på Koran i mobilen. Vi lyssnar på Koran i vårt hem. Ingen mer musik på tv. Du sätter på Koranen på YouTube, på tv. Alhamdulillah. Du lyssnar, din fru du lyssnar, dina barn lyssnar. Är det inte vackert? Och huset fylls med rahma, med sakina, itminan. Istället för att ha den här musik och saker som lockar till sig shayatin. Så att man byter sin levnadsstil. Och gör så att Koranen blir en del av ens vardag. Wallahi, du kommer att må så mycket bättre. Koranen, som Allah subhanahu wa ta'ala säger, är shifa'un lima fi sudur. Den är medicin och rahma för vad som finns i bröstet. Är det inte så? Och när profeten a.s. lärde oss den dua vi ska säga när vi är deppiga, deprimerade, al-hamm wal-huzn, så åkallar vi Allah med hans namn. Och sen ber vi Allah subhanahu wa ta'ala en yaj'al al-Qur'an rabi'a qulubina. Att göra Koranen till våren av våra bröst, våra hjärtan. Yani våren, den som yani det slår ut blommor och det, lyckan bara växer inom oss. Med hjälp av vad? Koranen. Subhanallah. Så Koranen är någonting som vi verkligen måste lägga vikt på. Kan man inte läsa, du måste lära dig läsa Koranen. Du måste gå på Koranskola. Känner du att det är svårt att läsa, kämpa på. Och abshir, profeten Muhammad a.s. han sa att den som läser Koranen, och huwa mahir, han läser Koranen skickligt, kommer att vara med al-kiram al-barara, de högsta änglarna. Och man yaqra al-Quran wa huwa alayhi shaq wa yatataqa'u fiha. Och den som läser Koranen med svårighet och han yani nästan stammar fram Koranen, kommer att få två belöningar. Och hadithen är sahih. Så läser man Koranen skickligt, alhamdulillah, topp belöning. Läser man Koranen med svårighet, dubbel belöning. Belöning för att du läser och belöning för att du kämpar. Och minns också att den personen som läser Koranen fint, han som leder oss i bönen i Ramadan, han som är imam i Mekka, tror ni han föddes med den kunskapen att kunna läsa Koranen så skickligt? Eller var det en dag då han också hackade när han läste Koranen? Var det inte så? Så att de har alla gått igenom den tiden. Och du måste också gå igenom den tiden. Men sen, mashallah, tänk dig själv, du kan sätta dig och läsa Koranen flytande på arabiska. Du hör Koranen läsas, du kan förstå vad de säger. Är det inte ett mål alla borde sträva efter? Och subhanallah, Koranen, ya ikhwa, det är kalam rabbul alamin. Allah subhanahu wa ta'alas tal. Hur i hela världen kan en människa inte vilja läsa Allahs tal? Oförändrad, varenda harf, varenda bokstav är från Allah subhanahu wa ta'ala. Uppenbarelse, den är nur, vägledning, huden. Det är Allahs habl, Allahs rep till oss, sirat al-mustaqim, och vi vill inte läsa den. Kaif? Ayn al-uqul? Vart är folks förstånd? Subhanallah. Och därför, som vissa av salaf sa, rannsaka ditt hjärta. Om ditt hjärta älskar Koranen, så älskar du Allah. Och som Uthman radiallahu anhu sa, att om våra hjärtan skulle vara friska skulle de aldrig bli mätta av att höra Koranen. Subhanallah. Så Al-Quran, ja ikhwa, Koranen måste vi lägga vikt på. Men tyvärr, många av oss är så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Att den här profeten kommer att klaga inför Allah på domedagen och säga, mitt folk lämnade, ja Allah, mitt folk lämnade Koranen, subhanallah, de läser inte den här boken. Är det inte tillståndet för många av oss att vi, subhanallah, ibland det går dagar utan att man läser Koranen? Är det inte skämmigt? Veckor, du läser inte Koranen på ett år, du lyssnar inte på Koranen. Allah musta'an. De läser inte Koranen, de praktiserar inte Koranen, de lär sig inte Koranen. Allah musta'an. Så en tankeställare till oss alla, att vi måste vända oss till Koranen hela tiden. Och inshallah och ta'ala, om du gör det, abshiria, ni kommer få så mycket belöning. Profeten Muhammad alayhi salatu wasalam sa att Allah azza wa jalla har speciella människor, ahluna minan nas. Och då säger sahaba, ja Rasulullah, vilka är de? Då så säger han, hum ahlul Quran, hum ahlullahi wa khasatihi. Allahs unika folk, det är de som är ahlul Quran, folket av Koranen. Och du blir inte ahlul Quran av att inte läsa Koranen. Du blir inte ahlul Quran av att inte lyssna på Koranen, att inte studera tafsir, att inte förstå vad den betyder. Du blir ahlul Quran av att läsa Koranen, göra den till en del av din vardag, älska Koranen, praktisera Koranen, leva efter Koranen. Det är det som vi måste vara. Och då blir man vem? Ahlullah. Och det här ordet, det är mäktigt. Allahs folk, Allahs unika folk på jorden, ahlul Quran. Allah al-musta'an. Fa nasal Allah al-azim, Rabb al-arsh al-karim, an yaj'alana min ahli al-Quran, ahlihi wa khasatihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.